Jag vill hälsa dig varmt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med församlingen Ekumeniska kyrkan Ingarp. Och vi inleder dagens gudstjänst med psalm 46. Låt mig få höra om Jesus. Låt mig få höra om Jesus. Skriv i mitt hjärta vart ord. Sjung för mig sången så dyrbar. Skönaste sång på vår jord. Det är den fjärde söndagen i påsktiden och temat är vägen till livet. I vår gudstjänst idag kommer jag, Johanna Fredriksson, att predika. Vi ska få lyssna till ett inledningsord och Yvonne Thunborg spelar till psalmerna. Och Lina Wallinder medverkar med sång och musik. Det blir också ett kyrkfika efter gudstjänsten, då vi får ta del av ett intressant samtal mellan Daniel Björketun och Lina Wallinder. Ett samtal som jag tror tar sin utgångspunkt i boken Källsprång som Lina själv har skrivit och illustrerat. Oavsett var och när du lyssnar och deltar i gudstjänsten så hoppas jag att Herren ska välsigna dig genom ordet, genom tonerna, bönen och den gemenskap som överskrider tid och rum. Varsågod, Lina.
With glowing flowers, her eyes search through the room. As tears fall down, she trembles. She broke the oil in two.
Dagens inledningsord läser vi från Apostlagärningarna 4, vers 23 till och med 31. Och i stycket innan så har Petrus och Johannes varit inför rådet. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sa: Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad det rymmer. Du som har låtit den heliga anden säga genom vår fader David, din tjänare. Varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar träder fram och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans moder. Ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Vi knäpper våra händer och ber. Tack Jesus för att du är med oss i allt som händer. Du är med i allt gott och vi får vila i din famn när det stormar. Tack Jesus för att du dog för oss, för att vi ska få evigt liv. Det ger oss hopp. Just nu brottas vi med oro, sjukdom och ensamhet. Var med oss i allt detta och ge oss styrka, tålamod, ro och din välsignelse. Hjälp oss att se det vackra runt omkring. Se våren spira. Hjälp oss att komma ihåg varandra, hjälpa varandra och ha omsorg om varandra. Du finns med när vårt liv är glädje. Du finns med när allt annat är tomt. Du finns med för att dela livet. Om det glittrar eller är grått så finns du alltid med. Tack för att vi får leva varje dag med denna visshet. Att du, kära Herre, alltid finns med. Amen. Nu ska vi sjunga psalm 832. Gud i dina händer.
Vilar i din värme och din ro.
Dagens predikotext är hämtade från Apostlagärningarnas 12:e kapitel, vers 1 till och med 19. Vid den tiden ingrep kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna i församlingen. Han lät halshugga Jakob, Johannes bror. Och när han såg att judarna gillade detta fortsatte han och lät också gripa Petrus. Det hände under det osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i fängelset, bevakad av 4 vaktstyrkor om vardera 4 man, för att efter påsken ställa honom inför folket. Petrus hölls alltså fängslad, och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan 2 soldater, bunden med 2 kedjor, och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från Herren, och ett ljussken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. "Skynda dig upp," sa han, och då föll kedjorna från Petrus händer. Ängeln fortsatte: "Ta på dig bältet och sandalerna." Petrus lydde, och ängeln sa: "Svep om dig manteln och följ mig." Petrus följde honom ut, men han förstod inte att det var verkligt, det som skedde genom ängeln, utan trodde att det var en syn. De passerade en vaktpost och sedan en till och kom till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. När de kom ut gick de gatan ner, och då försvann ängeln. Så snart Petrus hade sansat sig sa han: "Nu vet jag verkligen att Herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer, undan allt som det judiska folket väntat sig." När han förstod hur det var gick han till huset där Maria bodde, mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många samlade till bön. Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att låsa upp. Men när hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför. "Du är tokig," svarade de. Men hon stod på sig, och då sa de: "Det är hans ängel." Petrus fortsatte att bulta, och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav dem tecken att vara tysta, och så berättade han hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han bad dem tala om det för Jakob och de andra bröderna, och sen lämnade han dem och begav sig till en annan plats. När morgonen kom blev det stor uppståndelse bland soldaterna. Vad hade det blivit av Petrus? När så Herodes skickade efter honom och inte kunde få tag i honom, förhörde han vakterna och befallde att de skulle straffas. Därefter for han tillbaka från Judén och uppehöll sig i Caesarea. Vi ber. Gud, du som gör stora under, tack för att du också finns vid vår sida, där vi är just nu, i det som vi står i. Herre, vi tackar dig för ditt ord, och vi ber att det ska få bli levande för oss idag. Vi ber så i Jesu namn. Amen. De som känner mig vet att jag har en tatuering som täcker nedre delen av min vänstra arm. Den är gjord i 2 omgångar. Den första delen är en kort text som jag gjorde när jag var ute och tågluffade sommaren mellan 2:an och 3:an i gymnasiet. Och den andra delen, den lite större med ett kors och några blommor, den gjorde jag 2 år senare. Men det märkliga är att trots att den är ganska stor så ser jag inte den här tatueringen längre. Nu har jag haft den så pass länge, i över 10 år, att den är en så fullständigt integrerad del av min kropp att jag ytterst sällan reflekterar över den. Men då och då händer det. Och ofta är det i så fall den lilla texten precis vid handleden som fångar min blick. Fyra små bokstäver, skrivna i lite snirklig stil. Det ena W:et står lite snett. Något som jag störde mig på väldigt mycket i början. Men tatueraren i Prag hade kanske inte riktigt stenkoll på vad han gjorde. Fyra små bokstäver. WWJD. Många är de som genom åren har frågat vad det där står för. Och inte sällan barn, de vågar ju. Det kan vara scouter eller barnens kompisar. WWJD. Det står för What would Jesus do? Det är alltså en fråga. Vad skulle Jesus ha gjort? När jag gjorde den tatueringen så var de orden väldigt levande för mig. Och jag funderade mycket över det. Hur lever jag ut min tro? Och vad innebär ett kristet liv? Hur kan jag leva så att Jesus blir synlig genom mig och mina val? Året innan hade jag bestämt mig för att ta emot Jesus i mitt liv och vara en kristen. Jag hade låtit döpa mig och konfirmeras. Och jag var också engagerad i församlingen där jag bodde i Umeå och också i kyrkans unga. What would Jesus do? Vad skulle Jesus gjort? I alla val jag stod inför så framstod det som den absolut viktigaste frågan. Och att rista in den på min arm med outplånligt bläck, det blev för mig ett väldigt viktigt ställningstagande. Att det här är på riktigt och det här vill jag i alla fall ska vara för evigt. Frågan What would Jesus do? Har cirkulerat inom kristna kretsar under hela 1900-talet, men det tog fart på allvar under 90-talet i USA genom några små armband som började bäras av särskilt unga människor. Men tanken bakom den här frågan går långt tillbaka i tiden och det finns med som ett avgörande spår genom hela den kristna historien och teologin. Idén om att leva i Jesu efterföljd och att sträva att låta sig formas till hans likhet. På latin så har man ibland använt uttrycket imitatio Christi, vilket innebär just en strävan och vilja att forma sitt liv i Jesu efterföljd och att eftersträva att låta Jesus person och livsmönster också få bli den mall som man själv försöker avbilda. Kanske att leva enkelt, i världens ögon till och med fattigt. Att leva nära människor. Att se de svaga och minsta ibland oss. Att låta bönen få prägla det egna livet. Och alltid, genom allt, bevara hoppet. Men också att inse att lidandet, utsattheten och smärtan är en del av lärjungaskapet. Petrus, han skriver i sitt första brev så här. Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led för er skull och gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Petrus som skriver det här är en erfaren Petrus och han vet vad han talar om. Den Petrus som vi möter här i brevet, det är en annan än den framfusige, ibland något självgoda Petrus som träder in på scenen i evangelierna. Han som trodde sig kunna bära allt och stå pall för det mesta. Men så mötte han Jesus. Och inte bara hans liv utan också hans självbild förvandlades. Han insåg att sann styrka var något helt annat än han först hade trott. Och att vägen till härlighet går genom lidandet. Vandringen med Jesus hade gjort något med Petrus. Och visst är det en annan man som vi möter i dagens text. Här möter vi en man som står stilla och låter sig fängslas. Han tar inte till vapen, men inte heller till flykt när soldaterna kommer. Kanske erindrade han sig Jesus ord: när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Men vi möter också en Petrus som genom det svåra ändå verkar ha stor tillit. Nu litar han inte längre till sin egen kraft och förmåga, utan till någon som är oändligt mycket större än han själv. Kanske är det därför som han, trots att han förmodligen står inför sin egen avrättning, ändå kan sova lugnt nere i fängelsehålan. Likheterna i berättelsen om Petrus med mästaren själv är slående. Skriftställen som talar om Jesus blir nu också en bild för hans lärjunge. Liksom ett får leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. När soldaterna kom, kanske Petrus ställde sig frågan: vad skulle Jesus ha gjort? Men som vid Jesu grav faller också bojorna från Petrus armar. Döden och ondskan kunde inte hålla honom i sitt grepp. Han var fastspikad med rövare på vardera sida om sig, men plötsligt var där ett stort ljussken och en ängel visade sig. Svep om dig manteln och följ mig, säger ängeln. Är det den röda manteln, dränkt i Jesu blod, som Petrus får ikläda sig? Är det Guds försonande nåd och eviga omsorg som omsluter Petrus i den stunden? Rädda, oroliga och samlade i bön befinner sig lärjungarna i ett hus i staden. Plötsligt kommer en kvinna till dem och berättar det ofattbara: att Petrus lever, att Petrus är här. Men trots att historien nästan verkar upprepa sig, så kan lärjungarna inte tro det glädjande budskapet. Du är tokig, säger de. Men så får de se honom med egna ögon, och då kan de tro. Att följa Jesus har förvandlat Petrus liv, och det har format honom steg för steg till Jesu avbild. Och det är också ett återkommande tema genom hela apostlagärningarna, att Jesu lärjungar gång på gång liksom upprepar Jesus eget livsmönster. De förkunnar Guds rike, de helar och uppväcker, de får vara med och leda människor till Herren, men de får också möta lidandet och döden som sin mästare. Kanske var det inte just den sista delen som jag tänkte på när jag bestämde mig för att rista in de fyra små bokstäverna på min handled. Kanske var det inte just villigheten att lida, att offra och att ge upp det egna. För mig så handlar det om längtan efter Gud. Och det är fortfarande vad det handlar om. Längtan efter att leva nära Jesus oavsett. Och det tror jag också är vad imitatio Christi, att leva i Jesu efterföljd, alltid bör handla om. Vi ska inte söka lidandet, inte leta efter offret. Vi ska ju söka Gud. Men utan att vara naiva, utan att tro att det är en lätt eller smärtfri väg. Petrus sökte inte lidandet. Han sökte kärleken. Han levde nära Kristus. Han levde ett utgivande liv, ett tjänande liv. Den vandringen ledde honom till dödsskuggans dal. Men han fruktade ändå inget ont, ty mästaren var med honom. Hans stav gjorde honom trygg. Petrus är klippan. Han är grundaren av den första församlingen, kyrkan på jorden. Och han är en förebild för oss alla i sin genomskinlighet. När vi ser på honom, läser om honom, så kan vi i och genom hans liv ana Kristus. Och det måste också vara målet för alla oss som kallar oss kristna. Att människor i och genom våra liv ska kunna ana en glimt av den vi följer, av mästaren själv. Jag är inte helt säker på att jag skulle göra om samma tatuering idag, 10 år senare. Men om den väcker frågor som i sin tur leder till samtal som öppnar upp för mig att berätta om vem jag tror på och vem jag följer, då fyller den kanske ändå sitt syfte. Vad skulle Jesus har gjort? Amen. Låt oss be. Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. Gudomlige mästare, låt mig sträva, inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att glömma sig själv som man finner sig själv. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet. Amen.
Thank you.
Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, i Sonens och i den helige Andens namn. Amen. Vår gudstjänst börjar gå mot sitt slut. Och innan vi avslutar så vill jag dela lite av veckans pålysningar med er. Barntimmarna är ju inställda terminen ut. Men som vi sa förra veckan så kan det ju ändå vara så att det finns lite barn och föräldrar som vill träffas. Och då är man välkommen 10:00 på måndagar till Rustnäs lekplats. Då kan man ta med sig lite fika om man vill och umgås kravlöst och enkelt och leka där en stund. Så det är ni välkomna till. Men scouterna kör på. På måndag 17:45 är det spårare och upptäckare. Och senare 19:00 så är det tonår. På tisdag är du välkommen på bokcirkel i kyrkan. Då har vi läst Andens folk av Peter Halldorf. Och du är välkommen även om du inte har läst boken. Du kanske bara är intresserad att lyssna till samtalet. Det är 18:30 på tisdag. Sen 19:30 på tisdag så är det nattvardsstund. En kort stund, det är en halvtimme då vi möts i kyrksalen och får stilla ner oss efter en lång dag och ta emot Kristi kropp och blod i all enkelhet men ändå i sin helighet. Välkommen du som vill. På torsdag 18:00 är det inte flitiga fingrar och gubbfixarna, det är inställt. Men 18:30 möts församlingens styrelse i kyrkan. På fredag blir det tyvärr inget afternoon tea som det var utlyst, det är inställt. Men 19:00 så är det ungdomskörsövning med Elin Bergstrand och häng efteråt. Nästa söndag så blir det återigen en inspelad gudstjänst som läggs ut på hemsida och Facebook-sida och där poddar finns. Då utgår vi ifrån Apostlagärningarnas 13:e kapitel och det är Eva-Karin Temar som talar. Eva Lomas leder gudstjänsten och Alva Palmgren ska sjunga för oss. Jag vill också påminna dig som lyssnar om att fortsätta ge ditt veckooffer, din kollekt till församlingen. Vi har ju fortfarande mycket verksamhet igång som ni märker och utgifter som alltid. Och din gåva tas välkommet emot. Om du vill swisha in din gåva så kan du göra det på swishnummer 123-298-0282. Men man kan ju också gå förbi kyrkan i veckan om man vill och ge sin gåva via gåvomaten. Det tackar vi varmt för. Jag hoppas att du vill stanna kvar efter den här gudstjänsten och fortsätta lyssna till kyrkkaffet efteråt med Lina och Daniel. Innan dess så vill jag också säga ett stort och varmt tack till alla som har medverkat och önska dig en fortsatt fin dag och en fin fortsättning på veckan. Lina tar nu med oss till sist i en sista sång. Tack.
Då får vi hälsa alla välkomna till kyrkkaffe även denna söndag. Ni har precis lyssnat på en gudstjänst nu med Johanna Fredriksson som predikant och dig Lina på sång och musik där. Välkommen hit Lina.
Tack.
Och nu är du med här på kyrkkaffe då och... Jag ska säga att idag sitter vi inte i kyrkan i Ingarp. Jag har haft lite feber lite till och från här och varit hemma från jobbet ett tag. Och försöker hålla lite social distansering som det heter. Och då går det ju alldeles utmärkt att spela in så här istället via nätet.
Ja.
Ja, Lina. Jag tänkte jag skulle vilja... börja och fråga dig. Du gav ju ut en bok här förra hösten. Källsprång heter den. Finns på Aftonsång förlag. Och du har varit i kyrkan Ingarp en kväll och berättat om den här boken lite. Men det är inte säkert att alla tog tillfället i akt och kom dit då. Men skulle du kort kunna berätta lite? Vad är det här för bok?
Ja, det kan jag göra. Det är en bok med bilder och små korta texter. Och man skulle kunna kalla det för en bilderbok för vuxna. För det är som en handling som går igenom boken. Men det är inte så mycket text som vuxna är vana vid. Utan det är mer små dikter nästan som hör ihop med bilderna. Och det är en linjär berättelse som går från oro och ångest till hopp och tillit. Mm. Och det är en det är en ganska ovanlig genre skulle man kunna säga. Och det var ju därför som jag startade ett eget förlag och gav ut boken på, för att den kändes så angelägen att få ge ut.
Jag funderade själv efter att jag vet inte vad man säger om man säger att man har läst den boken eller om man säger att man har tittat i den boken. Om man säger att man har tagit del av den, absorberat den eller
ja.
Det är inte så mycket text som du säger, det är mer bilder.
Ja. Ja, men jag tror man läser bilder.
Ja.
Och jag tror att man läser mer i bilderna än i text. För jag tänker att man läser in så mycket ur sitt eget liv i en bild. Så därför så ville jag också ha det. Så jag har tagit bort massa text. Det var mer text från början. Men jag ville smalna av det så att man kunde läsa det genom sitt eget. Läsa en bild genom sin egen upplevelse. Och då blir det mycket mer. Som den här klyschan. En bild ser mer än 1000 ord. Men jag tror det är någonting med bilder. Alltså. Vi har ord runt oss hela tiden. Vi kan värja oss mot ord på ett annat sätt. Bilder träffar oss mer, tror jag. I varje fall så funkar det så för mig. Och jag har många av bilderna har jag liksom gjort om kanske 5 gånger för att få precis rätt streck, rätt nyans i känslan som jag vill förmedla. Och det är, bilder är verkligen så, alltså tecknade bilder speciellt, tänker jag, för att ja, det är någonting med det hantverket. När du ritar med en penna så förmedlar du någonting som du inte kan förmedla med datoriserade bilder eller så.
Jag tänker att texten går ju alltid i någon bemärkelse via förnuftet in i oss, via vårt logiska tänkande. Bilden rundar ju det. Och jag tänker att musiken också ofta gör det. Träffar oss på ett annat sätt. Sen blir den ju språk och ord sen också när man funderar över det. Men det har en annan ingång.
Ja, just det.
Och boken som du sa här innan, den är ju en någon form av resa ifrån ångest och oro mot tillit och trygghet. Då undrar jag så här, vad ser du för kopplingar mellan hälsa, alltså tillit, trygghet, psykisk hälsa och kreativitet?
Jag tror det finns en väldigt stark koppling däremellan. Jag tror att jag kan ha mig själv som exempel. Att den här boken, den har ju skapats ur... Jag hade många år då jag inte mådde så bra. Och boken växte fram ur det. Ur att jag liksom tog tag i mitt liv och började reda upp saker och ting. Bilderna blev... Alltså en del bilder har jag suttit och verkligen bara, oj, wow, det är så här jag kände. Ja, men, och så har jag förstått liksom knutar i det förflutna genom att jag har tecknat ut dem. Så jag tror att uttrycka sig, om man bär på någonting, man känner någonting som tynger en, och om man då uttrycker sig, skriver om det, sjunger, fotograferar, alltså försöker då vara skapande då. Det tror jag är ett läkande i sig. Jag tänker så här, vi är skapade i den stora skaparens avbild. Alltså är vi skapande. Vi människor är skapande. När vi skapar är vi i vår i vårt rätta jag. När vi inte skapar någonting så då blir det liksom så här fördämningar inom oss. Och när vi skapar då släpper de här fördämningarna och vi kan liksom släppa taget om saker och gå vidare. Och jag tror att oavsett vad man sysslar med, så för det är inte alla som kanske vill teckna eller skriva, men att skapa någonting kan ju också vara att bygga upp en blomsterrabatt eller att meka med någonting så att det börjar fungera, att förstå sig på, att liksom klura på saker, eller att sticka, eller jag tänker så mycket att det kan vara som att man har en garnhärva och så börjar man liksom att reda upp alla trådarna och så blir det ordning och reda in i huvudet lika som i verkligheten. Alltså, var det lite för snurrigt?
Jag förstår precis vad du menar, och jag tänker också att i väldigt mycket forskning och vad vi vet, så vet vi att människor mår ju bra när de upplever mening.
Ja, just det.
Och för mig, tänker jag att få skapa någonting, att få vara kreativ, är väl något som vi ofta upplever som just meningsfullt.
Mm.
Oavsett om det handlar om att bygga ett nytt trädäck vid altanen, eller måla en tavla, eller så tror jag att det ligger nära att det är meningsfullt. Mm. Jag tänker definitivt att du har rätt i det du säger kring att Gud är ju skapare, och vi är skapade till Guds avbild. Jag hittade också här innan jag satt och funderade lite och googlade lite, att det är ju också ganska väl genomforskat det här. Att 2010 så kom det någon stor metastudie här i American Journal of Public Health, som baserades på över 100 olika forskningsstudier, där man tittade på just kopplingen mellan kreativitet och hälsa. Så det finns liksom en solid grund för det vetenskapligt också. Och det de nämner här är att få vara kreativ då, det hjälper till att bryta invanda tankemönster.
Mm.
Det minskar negativa tankar och negativ självbild.
Mm.
Minskar risken för stressrelaterade åkommor och depression. Bidrar till att göra en mer spontan och öka förmågan att skapa rika sociala nätverk.
Mm.
Det låter ju inte så dumt.
Nej, det låter jättebra. Jo, men jag tror det är så. Jag tror att när vi skapar så får vi mening, och då mår vi bra. När vi håller på med skapande på olika sätt. Det är absolut kopplat till hälsa.
Jag undrar också då, ingen har missat att det talas mycket om psykisk ohälsa idag, och det talas mycket om psykisk ohälsa bland ungdomar och barn också, och även om det inte finns någon riktig konsensus kring det, tänker jag, så är det nog ändå mångas uppfattning att det är något som ökar, och det finns studier tyder på att det ökar också.
Mm.
Varför tror du vi har talat så mycket om psykisk ohälsa de 10 senaste åren, och varför ser vi de här tecknen på att det ökar?
Alltså, jag fick en tanke nu, en liten tes. De senaste 10 åren, säger du, och så tänker jag, vad är det som har ökat på andra områden de senaste 10 åren? Jo, vi är mycket mer uppkopplade. Vi tittar mer på skärmar av olika slag. Vi konsumerar kultur. Men vi kanske inte alltid uttrycker oss så mycket. Barn leker inte så mycket längre. Jag tror att om man bara konsumerar hela tiden, då får man ju aldrig utlopp för det här som ska komma ut, för att man ska må bra. Alltså, jag märker ju själv hur många timmar jag kan lägga på att titta i telefonen och läsa olika saker och så. Så tänker jag, det är inte konstigt att jag inte har tid att skapa mer. Tänk förr i tiden, tänk liksom Beethoven. Han hade ingen smartphone som tog 3 timmar om dagen. Han kunde sitta och jobba på sina musikverk. Nej, men jag vet, jag bara fick en tanke nu att det är många faktorer såklart som hänger ihop. Men jag tror också att alltså det finns mycket positivt med skärmar också såklart. Och internet. Men det finns också en baksida. Som allt som man överkonsumerar har ju en baksida också. Och innan vi hittar en balans i detta så kanske det blir så att livet liksom sker mer i telefonen än i verkligheten. Då har det blivit en obalans på något vis.
Mm. Och detta är också ganska väl genomforskat. Jag tänker Anders Hansen,
hjärnsmart.
Han har ju varit väldigt i ropet i skolvärlden och andra forskare också som åker runt och föreläser kring detta. Så det är ju, jag tror att det finns sanning i det du säger här. Jag tänker också att det blir lite för enkelt, för då lägger vi det på oss själva bara, och det blir vars och ens ansvar liksom, att titta inte så mycket på telefonen då, och läs inte så mycket och konsumera inte så mycket sociala medier, så kommer du må bättre. Jag tror också att om jag får göra en annan koppling här, så finns det också många studier som tyder på att det faktiskt finns en koppling mellan för personer som är väldigt kreativa, alltså extremt kreativa, så finns det också en i viss mån en ökad risk för psykisk ohälsa. Och så tror man väl kanske att det alltid har varit. Jag menar det här sinnesbilden av det galna geniet, Goya eller Dalí eller Strindberg och de här galna genierna, det tror jag är en bild som de flesta känner igen. Och det är genomforskat också nu de senaste åren, och det finns en koppling där, men utropstecknet någonstans är väl också att jag tror att vi idag är mycket sämre på att ge människor det friutrymme som behövs för kreativitet. Och att de som är särskilt kreativa då riskerar att då råka mer illa ut. För rekryteringsprocesser till exempel, där fokuserar man väldigt på att hitta människor som kan foga in sig i fasta ramar, följa manualer, som är organiserade, punktliga, driver projekt i hamn. Det är det man söker. Och i skolan också är det den typen av förmågor som vi hela tiden premierar. Och de människorna som då är kreativa till den grad att man har ett behov av att bryta de här mönstren. Att gå utanför boxen, att göra på ett annat sätt. Då är det lätt att man råkar illa ut, tänker jag. Jag tror att det gäller i skolan också. Vi har ganska så fasta och stelbenta betygskriterier och ibland då vi ska ha in barnen i ganska fasta ramar, och då är det lätt att det blir ett lock på kreativiteten.
Ja men det tror jag absolut att det ligger något i det du säger. Jag tror att nu tappar jag tråden lite. Jag tänker mycket på, jag har ju många vänner som är inom olika konstnärliga yrken och så. Och många som har haft svårt att Och det är lite så jag känner också, att man, när man brinner för sitt skapande så är det ju svårt att gå in i ett vanligt kneg 100%, och liksom när man ändå känner att ja, men det är det här jag ska hålla på med egentligen. Och vårt samhälle nu, så som det är strukturerat, är ju inte anpassat för den konstnärliga människan. Jag tänker, det finns en bok som heter De kristna kelterna, tror jag. Som handlar om när Irland kristnades. Där så, i det samhället så hade de ju kvar en del av den gamla religionens mönster. Men de blev kristna. Men de hade kvar en del samma, som närheten till naturen, och kulturen var jätteviktig. Och under prästen så kommer musiken, som liksom blev betald för att resa runt och sjunga för människor. Alltså det var ett sånt värdesatt yrke, om man ska säga. Och det var, jag tänker ibland, och det finns ju också ett ställe i Gamla testamentet när de bygger arken. Och så säger Gud att jag ska sända, eller han utrustar några av de konstnärliga männen med en speciell egenskap för att de ska göra de här utsmyckningarna. Jag kommer inte ihåg exakt bibelställe. Jag kan leta på det och skicka det till dig sen, så får det vara en liten extra. Men just det här att jag tror att vi inte har sett den fulla potentialen och kapaciteten i det konstnärliga än. För vi som håller på med konstnärlig verksamhet på olika sätt, vi trycker tillbaka oss själva, och samhället är inte konstruerat efter att det ska komma fram. Men vi har ju sett det i historien, liksom med musik, kompositörer och konstnärer och arkitektur, och vad som händer när en människa lägger sin konstnärlighet, sin förmåga i Guds händer, i stort och i smått. Och det kan hända fantastiska saker. Men vi pratar inte så mycket om det idag. Men det är väldigt spännande.
Jag tror att i helt vanliga yrken, oavsett om man förskollärare eller sjuksköterska eller alltså de här mellanmänskliga yrken när man jobbar med människor. Mm. Att där är vi ju också inne i ett skede då vi vill ha mätbara mål, och vi vill dokumentera vår verksamhet, och gärna så ska slutresultatet av dokumentationen vara mätbarhet, alltså det ska bli siffror. Och där kan jag rekommendera en bok, Jonna Bornemarks Det omätbaras renässans, som är en ganska så bra uppgörelse med denna mätbarhetsiver som man ser runt omkring sig. Och då tror jag det blir svårare för en kreativ person att finna sig till rätta i. För givetvis måste vi kunna ha kreativa och konstnärliga personer som jobbar som sjuksköterskor och lärare och förskollärare. Men jag tror att det blir svårare att rymmas i den typen av yrken också, när vi lägger på alla de här kraven på att man alltid ska kunna visa vad man har gjort i form av siffror och statistik och mätbarhet och uppnådda mål och så vidare. Och kreativitet låter ju sig inte mätas på det sättet. Det låter sig inte fogas in i så fasta boxar eller ramar. För det är väl det som är poängen med att måla en bild istället för att publicera en vetenskaplig artikel, tänker jag. Men den målade bilden kan ju vara minst lika läkande och kraftfull.
Okej. Okay. Jag ska bara säga, vi behöver ju alla de här olika bitarna. Ja. Vi behöver ju de vetenskapliga artiklarna och de målade bilderna.
självklart.
Och alla de här medmänskliga, omätbara. Vi behövs ju allihopa som en kropp. Självklart. Olika kroppsdelar. Ja.
Och det tror jag att Jonna Bornemark till exempel med flera är inne på något viktigt här. Att vi tränger ut. I dagens samhälle så tränger vi ut det som inte är rationellt. Det som inte är mätbart. Det som inte är, låter sig beskrivas i tabeller och statistik. Det är svårare att få plats med det idag. Och det är sorgligt. Och det kan vi tänka på var och en. Att göra motstånd där vi kan.
Ja, just det.
Nu har vi har pratat en dryg halvtimme här.
Ja, det.
Tiden går fort. Och jag tänker att jag vill tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid med det här. Hoppas vi får höra dig sjunga igen i vår kyrka sen när vi kan träffas där också. Och
ja.
Bara köra inspelningar. Så tack så mycket för att du har varit med. Och så vill jag säga ett stort tack till alla som har lyssnat med. Och önskar er Guds rika välsignelse. På återhörande och hej då.